Hej och välkommen till årets sista podd. Idag ska jag och Birgitta prata om böcker som jag varit nyfikna på. Och Birgitta, du börjar med vad?
Ja, jag börjar med en bok som heter Totalskada som Helena von Zweigbergk har skrivit. Och då tänkte jag börja med att fråga dig, vet du vad totalskada är?
Ja, det vet jag, för jag har läst recensioner. Det är när huset har brunnit ner. Mm. Och det är en försäkringsterm.
Ja, det är det. Ja. Det handlar väl om att man får en bestämd fast summa för allting. Ja. Liksom. Mm. Ja, när allting är förstört. Mm. Och hur gick nu det här till? Det är faktiskt en hare här på omslaget också. Och den har någonting med det hela att göra. Att det började brinna. Mm-hmm. Boken handlar om Agneta och Xavier. Xavier, han är från Argentina ursprungligen. De har varit gifta i många år. Uppåt 30 år tror jag. De har bott i ett trevligt hus. Och, Xavier är lite äldre än Agneta. Och han... ska nu ha precis gått i pension. Och då fick han tydligen någon sån här jaktexamen. Eller, ja, något sånt där i pris. Eller av sina arbetskamrater. Och han har nu skjutit ett antal harar. Och de ska de äta upp. Han kommer hem med de där hararna. Och det är ju ganska äckligt. De är inte vana vid sånt där. Hålla på att flå harar. Och heller inte att tillaga dem. Och Agneta är lite, hon är en sån där smygrökare, så att hon,
ja, just det.
Hon går alltid ut, hon går ut, hon unnar sig i alla fall en cigarett per dag. Går hon ut på trappan och ställer sig och röker där. Och det är ju inte så uppskattat av mannen där, men hon gör det. Och även denna dag när hon då har satt på plattan för att steka de där hararna så går hon ut. Och hon tyvärr så missbedömer hon alltså tiden, hur länge hon står där. Hon står väl där och drömmer lite längre än vanligt kanske. Och när hon kommer in så har det ju börjat brinna den där grytan. Mm. Och hon lyckas ju släcka det, men det finns ju en fläkt.
Mm. Och det
går upp i fläkten och det kommer de inte på direkt. Men det är ganska dramatiskt detta alltså. De har hans barnbarn där tillfället som och det är på kvällen och han ligger och ska sova och de får ju liksom rusa ut ur huset med, ja, de får inte med sig någonting ut utan barnbarnet då. Och det här blir ju väldigt dramatiskt. Det här paret, de har två gemensamma döttrar som är vuxna och inte bor hemma längre. Och så har Xavier sin dotter Maria. Som han har tillsammans med en kvinna som dödades får man väl säga under militärregimen då i Argentina. Och hon har liksom alltid funnits där mellan dem på något sätt. Mellan då Agneta och Xavier. Det här med totalskada, det blir ju, handlar ju egentligen mer, inte bara om huset och så. Det blir något väldigt, alltså hela deras äktenskap vänds ju upp och ner också. Mm. De har ingenting kvar i prylväg då, va? Och vad har de egentligen kvar i sitt äktenskap? Redan innan här så får vi reda på att Agneta har börjat bli intresserad av en kollega på skolan där hon jobbar och sådär. Ja, det var redan liksom lite sådär.
Lite på upphävning.
Det var lite så, ja. Så att den här boken handlar mycket om det här förhållandet. Mm. Och hon, och även förhållandet till barnen och till den här fosterdottern blir det väl då för Agneta Maria. Och så där. Ja, som vanligt så är ju Helena von Zweigbergk, hon skriver om relationer. Hon sätter ord på sånt som jag aldrig har formulerat för mig själv verkligen. Och det... Hon
det är väl
väldigt
styrka,
duktig på det.
Ja. Just relationer, ja. Och blick för det också.
Hon har ju verkligen det. Och du pratade ju om De behövande, heter de väl? Den pratade du väl om en gång?
Är det den som handlar om systern?
Nej, det är den som handlar om mor och dotter.
Nej, den har inte jag läst.
Du har...
Nej, men jag hade ju pratat om den som handlar om systrar och en blir döende. Mm. Och de tillbringar tid på Gotland. Mm. Och det är om deras relationer. Mm. Och den är också bra.
Ja, ja absolut.
Alltså, systerskap.
Ja, precis. Den här gången så läser jag den som e-bok. Mm. Alltså. Jag är inte så van att läsa e-böcker, men det var för att kunna läsa den snabbt.
Mm.
För det är ju många reservationer på den. Men jag vet inte, jag tänkte på språket och så. Jag var inte så hel. Jag bara tänka mer på att kanske hennes språk är kanske inte det absolut.
Det nej, är absolut det är, men det är ju liksom bäst på. Det här med relationen, ja, hur folk beter sig.
Ja.
Hur man är mot varandra.
Ja. En sak som är lite intressant här också är ju då det här då med prylarna. Allting blir förstört. Och Helena von Zweigbergk, hon har skrivit en bok till här nu som kommer ut i februari. Som heter Grejen med prylar. Mm.
Tillsammans med två
Grejen andra. Grejen med saker heter den. Grejen med saker. Tillsammans med två andra. Mm. Jag är en konstnär och en fotograf. Och då har de liksom tittat på prylar i hennes hem då, Helenas hem. Och liksom pratat om relationen till prylar och vad det betyder och sådär.
Mm.
Så att jag tror att hon har varit rätt upptagen av det där med prylar även i den här boken. Mm. Vad händer när man blir av med precis allt?
Mm.
Vad betyder saker för en? Så det är mycket att tänka på i den. Absolut. Ja.
Mm. Då ska jag prata om Elisabeth Höglunds bok som heter Skulden jag bär på. Och den har en undertitel, Två systrar, två världar. Elisabeth Höglund är ju känd från SVT. Mm. Rapport, eller hon har ju varit reporter på Rapport och Aktuellt. Väldigt vaken och pigg dam, tycker jag.
Ja.
Och hon har varit med på spåret. Och man ser liksom det med väldigt mycket sån här tävlingsinstinkt hos henne.
Ja.
Och hon berättar här om sin syster som fick ett helt annat liv än vad Elisabeth fick. Och det börjar med, det är januari tror jag, 2017. Hemhjälpen kommer hem till hennes syster för att hänga maten på dörren. Det är så att Birgitta, som systern heter, hon kommunicerar med lappar med hemhjälpen. Alltså, vill hon någonting så lägger hon det i en kass och hemhjälpen hänger maten på dörren, och vill de henne något så får de skriva en lapp.
Så hon de kommer
helt,
in?
Nej, de kommer inte in, så hon är helt isolerad i sitt hus. Och den här hemhjälpen, hon kommer och ser att kassen hänger ju kvar, så hon blir ju orolig och ringer efter ambulans. Ambulansen kommer, de kommer inte in i huset, de får inga polis. Så det blir ju ganska lång tid innan de kommer in, och då så sitter Birgitta i köket i en trasig fåtölj. Och det är en sån misär i detta hus, det är så fruktansvärt. Och hon sitter i sin egen avföring i sina egna spyor. De tar ju såklart in henne till sjukhuset. Och de
alltså
måste
hon,
ju,
hon lever fortfarande?
Ja, hon lever fortfarande och man måste ju sanera henne för att hon är ju så illa, i så illa skick.
Mm.
Så man badar henne och när man gör det så upptäcker man ju fler skador på henne. Och man röntgar henne och då hittar man bland annat en tumör på binjuren. Och efter ett dygn så dör hon. Mm. Alltså hon får en total, alltså organen totalt kollapsar.
Ja. Var hon gammal då?
Ja, alltså nu är de väl födda på 30-talet, de här flickorna. Så att hon är ju 70 plus.
Aha.
Och så kommer ju då Elisabeth hem till henne och säger att det är ju som misär, hela huset.
Och hon har inte varit där på
Nej, henne. Det har hon inte.
Har hon inte haft kontakt?
Nej, alltså det är ju så att Birgitta har ju isolerat sig.
Mm.
Så hon har ju inte någon kontakt med någon i stort sett. Nej. Alltså hon har inte sina grannar. Och då undrar man, hur kunde det bli så här eländigt?
Mm.
Och då får man ju en bakgrund också till deras barndom. Och Birgitta, hon är äldst, hon föds, och mamman, när mamman är gravid så får hon först hjärninflammation. Så inte hjärnhinneinflammation utan hjärninflammation. Mm. Och så går det ett par månader så blir hon drabbas hon utav pörssjukan. Och då jag vet inte om förlossningen sätter igång på grund av den här pörssjukan eller så sätter de igång henne. Och då måste de använda tång, förlossningstång, för att få ut barnet. Och då får hon antagligen en liten hjärnskada vid förlossningen. Sen kommer ju Elisabeth, hon kommer ju snart efter. Så det är bara 1,5 år mellan systrarna. Mm. Så de växer ju upp tillsammans och då bor de utanför Göteborg i Sävedalen och så bor de även lite utanför byn också. Så det är ganska isolerat, det är bara de flickorna och de har ingen kontakt med andra barn.
Det blir nästan som tvillingar.
Ja, det blir ju det. Det är liksom de två. Och familjen är lite dysfunktionell tycker jag. Mamman är väldigt så här rivig och skäll och pappan är heller inte så trevlig. Så det är ingen skön stämning i den familjen. Och så börjar de skolan och börjar två bli mobbade. Birgittas uppväxt är hon väldigt orolig. Och hennes humör svänger fram och tillbaka och lite okontrollerat. Och det förstärks när hon kommer i puberteten. Så då skickar mamma henne till en psykiatriker. Mm. Och så får hon väldigt mycket medicin och så småningom så blir hon inlagd. På en klinik som tar emot unga psykiskt sjuka människor. Men så blir det lite bättre och hon slutar ju aldrig, hon går aldrig ut skolan, för det var ju 8 år folkskola på den tiden, hon går inte ut det, men på något vis så lyckas mamma få in henne i den kommunala musikskolan som att hon ska arbeta där. Och hon blir riktigt duktig och hon söker in till Göteborgs musikkonservatorium. Oj. Och kommer in. Hon spelar allt fiol. Och kommer in på den kvoten, de som är så musikaliska. Så nu liksom en lättnad för hela familjen. Aha. Gud vad skönt, nu har hon liksom hittat sin plats. Hon är intresserad och det är ju detta hon tycker om att göra. Men så går väl 2 år och så blir hon relegerad från skolan. För hon har det är en lärare hon inte tycker om och då beter hon sig väldigt illa. Mm. Och sen, hon pikar då i 20-årsåldern. Sen går det liksom bara neråt hela tiden. Och det är så väldigt sorgligt. Hon gifter sig och får ett barn men det är liksom, hon lyckas inte behålla någonting här i livet. Och sen slutar det med den här katastrofen. Mm. Så det är en bok om den. Och jag förstår att hon har titeln Skulden jag bär på. För det måste hon ju känna. Mm. Att hon har skuld. Och att hon inte sökt till Birgitta när hon visste att hon var den här tvära personligheten. Hon är missnöjd med Falkenbergs kommun. Och anmäler dem till IVO.
Alltså det var där hon bodde.
Ja. Men någonstans är det ju också hennes egen skuld.
Ja.
Så det är ju jättesvårt.
Mm.
Ja, det är väldigt en tragisk berättelse. Jag tycker kanske att där är lite för mycket upprepningar. Mm. Och lite för detaljerat ibland.
Mm. Vad tycker du egentligen om boken?
Ja, jag tycker det är som jag sa. Den är för detaljerad och lite för mycket upprepningar. Men det är en sorglig historia.
Ja, det kan säkert i och för sig. Många känner igen det där med att det inte alltid fungerar mellan syskon.
Nej, och sen det tänkte jag, det glömde jag säga. Så den är intressant på det viset att man får veta mycket om psykvården under 50- och 60-talet. Mm. Och det var så, man sög inte patienter, man sög objektet. För då kommer ju alla de här medicinerna.
Ja.
Mot depression och massa andra. Och hon äter ju kolossalt mycket medicin.
Mm.
Och sen måste hon äta en annan medicin. För hon får ju såna kraftiga biverkningar. Så det var intressant.
Lite av en zombie då kanske.
Ja.
Ja, det är klart. Ja, min nästa bok Har inte undgått så många, tror jag, i och för sig, den här titeln. Bränn alla mina brev. Det är Alex Schulman som skrivit den här boken. Och utanpå ser vi då en bild av en ung Karin Stolpe. Det vill säga, det är ju Alex Schulmans mormor. Hon har ju inte varit så känd kanske genom åren. Inte så känd som sin man då, Sven Stolpe. Som skrev en väldig massa böcker, undrar om det var 90 eller någonting.
Oj, det var så mycket.
Ja, han var en sån uppburen kulturpersonlighet på sin tid. Nu tror jag att han snart är glömd, om det inte vore för den här boken kanske.
Jag tror den boken om Kristina är en sån bok som fortfarande folk läser.
Okej.
Okay. Mm. Och Heliga Birgitta.
Ja, jag vet ju att en del har liksom varit tvungna att läsa den här I dödens väntrum.
Alltså den om TBC.
Ja, just det. För han hade ju TBC och var rätt sjuk under långa perioder. Men han blev väldigt gammal. Vet du förresten, Karin Stolpe, hon var översättare. Mm. Hon översatte från 6 olika språk.
Oj då.
Ja, och jag roade mig nu med att titta på Steppvargen. I katalogen av Hesse. Vad det står för översättare där. Mm. Det står Sven Stolpe.
Nej.
Och i den här boken står det ju att det är ju till största delen Karin Stolpe.
Det är hon som är översättare.
Ja, ja. Men ja, delvis lite tillsammans. Men det var han som stod för det då. Och det är klart, det är ju väldigt typiskt förstås. Tidstypiskt och sådär. Den här boken, den utspelar sig i 3 olika tidsplan. Det är ju dels nutid när Alex Schulman kommer på att han inte fungerar så bra i sin familj, kan man väl säga. Med sin fru och sina döttrar. Döttrarna är rädda för honom. Och frun säger till honom att jag vet inte hur många gånger till jag orkar. Liksom, hur många fler gånger jag har i mig, uttrycker hon sig. Och det är meningen som ska förändra allt, står det alldeles här i början av boken. Han får såna plötsliga vredesutbrott och så. Han brukar inte slå någon, men det är väl det här psykiska.
Ja, men de tassar våldet runt omkring honom.
Ja, de gör det. Och förlåt pappa. Det var inte meningen pappa. Och sådär,
ja, så replikerna. Han utstrålar ju klart någon slags aggressivitet.
Ja, ja, verkligen. Och det, just den där kvällen så hade han ju drämt stekpannan i väggen. Så det var ju lite väl mycket. Men han... Det är början och han funderar på var kommer den här vreden från. Och han funderar på om det har något att göra med hans släkt bakåt. Han har en väldigt känd släkt. Han har ju skrivit om sin mamma och sin pappa och även en bok om sin fru. Nu är det då om mormor och morfar. Och morfar var ju, han menar ju att det kommer från morfar och kanske ännu längre tillbaka. Det här är vredes... Den här väldiga vreden helt enkelt. Och han nystar då fram i den här boken, den här historien, en kärlekshistoria från 1932. En väldigt kort kärlekshistoria, varade bara några veckor. Och den var ju mellan Karin Stolpe då och Olof Lagerkrans. Han var inte alls känd 1932, men det blev han ju med tiden. Han blev ju till exempel... chefredaktör på DN och han skrev många böcker. Och så. Och den här kärlekshistorien kommer att betyda väldigt mycket för de här båda två hela livet. Även om det inte blev någon fortsättning på den. Och den ägde rum på Sigtuna stiftelsen. Mm-hmm. Vilket jag tyckte var lite roligt eftersom jag har spenderat en vecka där en gång. Mm. Och så kom jag dessutom på att de brukade bo i det rummet där den gången bodde. Linnérummet. Det tyckte jag var roligt. Han har också en tredje tidsplan och det är 1988 när han själv var, tror jag, 12 år någonting. Och han brukade ofta åka till sin mormor och morfar, kanske en gång i månaden eller någonting, och vara där. Så han skriver om sina upplevelser av att vara barn i det huset där, som inte var särskilt kärleksfullt. Och vid det laget är hans morfar då, han sitter i rullstol och sådär. Och mormor är ju skötare, kan man säga. Men han gör det här på ett väldigt bra sätt, tycker jag verkligen. att få ihop det här.
Hon är gift med Sven Stolpe när de har, hon har sin kärlekshistoria med Lagercrantz. Ja. Och Lagercrantz är väl ogift?
Ja, han är...
Jag fick känsla av att han är yngre än henne
också. Ja, jag tror att han var kanske 21 och hon 24.
Ja, han var inte med.
Nej, inte mycket i alla fall. Nej. Nej, de har bara varit gifta ett eller två år då. Mm. Sven Stolpe och
Karlsson. Hon gifte ju sig ung med Sven.
Ja, visst. Och som läsare önskar man ju att det ska bli dem, men det vet man ju att det inte blir. Och Alex Schulman får ju anledning att
skriva fler böcker.
Ja, gräva ännu längre bakåt kanske. För det uppfattar man ju att att det hände saker även när de var barn, både mormor och men det är spännande att följa också hur han hittar den ena nya ledtråden efter den andra.
Det är lite detektiv.
Ja, det är det faktiskt. Jag gillar sådana böcker.
Ja, det är kul.
Och sen grävde jag ner mig lite grann i sådana arkiv på tv då. Här är ditt liv. Finns kvar på öppet arkiv med Sven Stolpe då. Även hon är med en liten stund.
Ja, för det har jag läst om att de har ingen kontakt med varandra
i samtalet. Nej.
Utan var är, de pratar genom
Lasse Holmqvist.
Lasse Holmqvist,
Jo, precis. Och även gäst hos Hagge var Sven Stolpe med. Där nämnde han att han då höll på att skriva en bok om just Olof Lagercrantz.
Nej, men den var väl rätt sur?
Ja, just det. För det där stannar ju kvar hela livet liksom, i alla de här tre personerna. Det som hände, för naturligtvis så kom ju han på det här Sven Stolpe. Det här förhållandet. Ja...
Ja, på tal om detektivarbete så ska jag nu presentera en bok som heter Mörkret utav Ragnar Jonasson. Det är en isländsk deckarförfattare som nu har blivit översatt till svenska.
Mm.
Och det här är en bok, det handlar om kriminalinspektören Hulda. Och det ska komma ut fler böcker om Hulda. Så småningom. Kanske ska jag börja med Hulda. Det är en dam. Hon är 64 år.
Ja.
Om några månader ska hon gå i pension. Och det har inte hon tagit in riktigt. Utan det, liksom, det ska fortsätta som vanligt. Men det gör det inte. För nu är det liksom slut på arbetslivet. Mm. Hon lever ensamstående, hon är änka, hennes man dog för ganska många år sedan och han var nog mycket äldre än henne. Och när hon var 27 födde hon en dotter. Men nu är hon ensam, men hon går så mycket med en läkare, för hon tillhör, hon är med i... Turistföreningen heter det. För jag tänkte så fel. De kunde ha översatt det till friluftsföreningen istället. För att hon tycker om att gå ut och vandra. Hon vandrar på bergen. Och det gör då hon tillsammans med en 70-årig man som är läkare. Och nu är hon lite så här i valet kvar. Ska hon satsa på honom eller inte? För hon vet ju vad hon har. Men inte vad hon får. Men han bor ju snyggt och han är ju trevlig och han är så sympatisk.
Det kan vara någonting hon kan ägna sitt liv åt sen.
Ja, just det. Jag tycker väldigt mycket om Hulda. Det är en sympatisk kvinna.
Låter som lite ovanligt.
Ja, men jag tänker på Anne Cleves. Hon har väl någon sån här kvinna som en äldre kvinna. Ja, jag tror det. Och det är liksom ett lugn. Det är inte sådär upphörsat och det är inte någon massmördare eller något sånt där. Utan det är en lugn, stillsam bok. Hon blir nu uppkallad till chefen. Och det är väl hon lite bitter över alla dessa män som har gått förbi henne i karriären. Hon står ju kvar på samma ställe medan de gör karriär. Men nu ska hon upp till den unga chefen och den unga chefen säger att Hulda, nu får du sluta. Därför vi har hittat en vikarie, eller en ersättare till dig.
Det var ju roligt att höra.
Och det handlar ju om ett par veckor så som hon ska vara kvar. Och Hulda säger alla mina fall. Ja, men det får de andra ta över. För nu så har vi hittat denna jätteduktiga grabb. Så nu får du sluta. Men, och sen blir det ett litet missförstånd dem emellan. För att hon uppfattar det som att hon ska få ägna sig utav ett kallt fall. De här sista veckorna. Och då finns det ett fall som hon har grunnat över. Och det är en rysk flicka som hittas död utanför en flyktingförläggning. Hon bor på förläggningen för att hon väntar på uppehållstillstånd. Och hon tycker att hennes kollega har varit lite slarvig i den utredningen. Så att hon för att man har ju konstaterat att detta var ett självmord. Men det tror inte Hulda. Så hon börjar nysta i detta. Och så är det ju som det är med sådana här spänningsböcker. Man får ju följa hennes utredning. Samtidigt så får man ju veta lite mer om Hulda. Och detta här är nordisk kriminallitteratur. Alltså finns det ett mörker som man anar.
Men är det hennes mörker det syftar på? Eller det är lite dubbelt kanske?
Det är dubbelt. Och den här boken slutar mycket oväntat. Jag har aldrig läst en kriminallitteratur eller kriminaler som har slutat så oväntat som denna bok. Och jag har som motto, det är Dolken från Tunis utav Agatha Christie. Den tycker jag är, där är också ett sånt här helt oväntat slut. Och denna är klass med Dolken i Tunis.
Alltså är det någonting som vänder upp och ner på det man har tänkt innan?
Ja, det är det. Det kommer att vända upp och ner alldeles. Så jag gillar den. Den ja. Dels att det inte var så flåsig på något sätt. Ja. Utan den var väldigt lugn. Ja. Så kanske man tycker att ja. Lite mer tempo. Men det gör inget därför att slutet är så överraskande.
Ja. Så längtar du efter att läsa nästa?
Jag tror att nästa kommer att handla om hennes tidiga fall.
Ja, för om hon inte ska lyckas hålla sig kvar. Eller? Ja.
Då är det din tur.
Precis, det är det absolut.
Vargarna ryter.
Det kan ju... Jag har en fackbok som jag vill avsluta med. Och den heter Vargattacken. Och den är skriven av Lars Berge. Han har också skrivit skönlitteratur. Vargattacken handlar alltså om ett fall som kanske många kommer ihåg. Den 17 juni 2012.
Och är det så länge sedan?
Ja, det är faktiskt så länge sedan. Hittades alltså en ensam kvinna död inne i ett varghägn på Kolmårdens djurpark. Och det var ju inte vilken kvinna som helst, det var ju en skötare. Det var den som vargarna skulle se som sin mamma. Och hon var väldigt van, alltså den här Carolina som hon heter då. Och Lars Berge, han har alltid varit djur- och naturintresserad och sådär. Men är också intresserad av samhällsfrågor, förstår man. Han funderar allt mer efter det här. Han funderar väldigt mycket kring hur kunde det här hända och så vidare. Så småningom så alltså det görs en utredning kring det här. Är det här ett arbetsmiljöbrott eller inte? Utredningen tar lång tid så att själva domen kommer inte för en dag för julafton 2016.
Så det är kanske därför det känns som att det inte är så länge sedan. Nej, för precis. Det är just att domen kommer så sent.
Ja precis. Och i den här boken får man lära sig massor om vargar. För Lars Berge, han blir så upptagen av den här händelsen. Så till slut känner han, okej, är det ingen annan som tänker ta upp det här och skriva om det, då måste jag göra det. Han är ju sån där som då har liksom ett rum i källaren där han har klistrat upp alla artiklar du vet, runt detta och så vidare. För han kan inte låta bli att tänka, hur kan en ung kvinna få gå in ensam i ett varghägn med 8 fullvuxna vargar utan någon som helst säkerhetsgrejer. Liksom. Det finns... Hon har nog sin egen mobiltelefon med sig. Men det är ingenting i säkerhetsväg här. För att vargarna är ju så snälla. De är domesticerade. Socialiserade. Alltså man har den synen på vargarna här då i djurparken att ja, de är inte farliga.
De är som hundar.
Ja, lite så. De glömmer bort det där som Lars Berge vill påpeka extra flera gånger här. Att vargen är varken ond eller god. Den är bara ett stort rovdjur som har sina medfödda instinkter. Alltså, man glömmer bort att nej, det är som du säger, det är som en hund då, ja. Förresten stod någonstans att i USA var det många människor som hade vargar som husdjur. Jag fattar inte.
Det finns väl också en sorts hundras som är väl där det är mycket varg i. Det är någon rysk. Och som man inte kan ha hur som helst.
Nej. Han läser all litteratur i ämnet. Han är ju ingen expert från början.
Men han är journalist, det.
Han är
sa
journalist
du
ja, och författare. Ja. Och sen reser han runt lite grann i Europa och pratar med varje experter. Och sätter sig också in i det här med varför har vi djurparker? Sådana här som Kolmården. Varför kom den till? Varför just i Kolmården? Och så vidare. Han söker upp den mannen som liksom fick idén till Kolmårdens djurpark och så vidare. Och det var ju för att Kolmården var liksom en bygd där jobben försvann och allting var bara på väg neråt där. Och sen så kom han med den här idén och fick med sig landshövdingen och det blev pengar och det blev ju en succé på alla vis.
När var detta?
Det var på 60-talet. Jaha. Jag tror det öppnade 65. Men och sen så småningom med tiden så fick man den här idén då att faktiskt någonting man kallar för närkontaktvarg. Alltså man har två varghägn och i alla fall är det ena då kan folk liksom betala ganska bra med pengar för att få komma in och vara där med vargarna och lite klappa dem kanske. Eller, ja, tillsammans då med någon sån här guide skönt, förstås. Ja. Och kungen har till exempel varit där.
Ja, han är väl ofta på Kolmården känns det så. Nej, men jag har såna här minnesbilder. Han är där med barnen och tittar på de här delfinerna som de också har stängt in i en trångbassäng.
Ja, absolut. Och bara några veckor innan det här hände så var Mikael Persbrandt där. Men efter att detta hände då så slutade de med all sån verksamhet. Men de tjänade ju många miljoner varje år.
Ja, har ju varit populärt och ökat Kölmården. Det är alltså barnfamiljer som har ökt dit.
Ja,
och sen har man ökat en sån safari. Ja. Så man ökar in bland djuren och får liksom närkontakt med.
Precis, och det skriver han ju också om att det är inte särskilt mycket säkerhetsanordningar överhuvudtaget. Med djurparken och han skriver om delfinariet och sådär. Men till exempel, det är inte naturligt att vargar lever på en sån liten yta och att de lever, det här är syskon bara, tre skulda syskon eller vad det är. Normalt sett så är det liksom vargföräldrar och sen så är det ju då ett antal
ungar heter det.
Ja, just det, precis. Och där de når en viss ålder så sticker de iväg och skaffar sig
leta nytt revir.
Precis. Men jag tror att du har hört det här också, Eva, men den ytan som de har här i ett hägn, det är motsvarar, om man jämför med det som de egentligen borde ha, som de behöver i det, ja, som de har i det vilda så att säga. Det är som ett A4-papper på en jämfört med en fotbollsplan.
Det är klart de blir nervösa.
Ja, precis. Han förundrar sig ju hela tiden över hur kan man tänka att det inte är farligt?
Dessutom, jag vet inte hur inavlade de är. Jag såg ett program om vargar förra veckan. Och den svenska vargstammen är ju inavlad. För det var, till sist var det bara ett par kvar.
Ja.
Och då blir det gör ju inte bättre för deras mentala hälsa.
Nej, verkligen. Och det står mycket här också om det här då som du säger att det fanns bara några enstaka vargar kvar. Ja, de sa ju till och med att det inte var någon varg. Men plötsligt fanns det en och så fanns det två och så vidare. Och synen på vargar bland allmänheten liksom har gått från att vara väldigt negativ kanske till att vara lite mer positiv. Mm. Och, ja, det går ju lite fram och tillbaka. Ja, det är väldigt, alltså jag sträckläste den i princip.
Mm.
Den
en bra fackbok.
Väldigt bra fackbok. Och ger mycket att tänka på. Mm. Kan jag verkligen rekommendera.
Ja, då ska vi ta och avsluta med Nina Lyckes nej och åter nej.
Mm.
Egentligen så hänger den ju, kommer jag på nu, med din Helena von Zweigbergk.
Jaha.
För det handlar ju om ett äktenskap.
Mm.
Detta också. Det handlar om ett lyckligt medelklasspar i Oslo. Det är tre berättarröster i boken, men det finns ändå en slags huvudperson, och det är Ingrid, tycker jag. Ingrid, hon är 50 och är gift med Jan, och de har varit gifta 25 år. Och de har två söner som är i 20-årsåldern. Hon jobbar som en lärare på ett gymnasium i Oslo. De här två sönerna, de är ju i 20-årsåldern, så de borde väl lämna hemmet, kan man tycka. Mm. Men de är svårt söndercurlade, båda två. Så att de upptar ju en hel del tid. Hon känner också att det har liksom gått lite stå överhuvudtaget. Hon trivs inte så bra på jobbet längre som hon gjorde tidigare. Och hon känner att, alltså hon, det är ju så med alla arbetsplatser, folk kommer och går, men hon känner att hon orkar liksom inte socialt engagera sig längre i de här yngre lärarna, utan hon går in på toaletten och sätter sig där, och där sitter hon, för hon, jag orkar inte riktigt med dem. Nej. Hon är med en bokcirkel, och det är väl kul, men det är liksom, det trillar på, och sen har de några vänner som de umgås väldigt mycket med. Men det som finns i hennes liv, det är ju Jan. Jan, han är tryggheten och stabiliteten. Och hon har
en, är det hennes man?
Det var hennes man, ja. Mm. Och hon har en lite tråkig bakgrund. För mamman begick självmord när hon var liten. Och så hennes pappa dog några år efteråt i alkoholism.
Mm.
Så hon är uppvuxen hos mormor och morfar. Hon träffar Jan när hon är ung. Och Jan, han kommer från ett väldigt så här, stabilt hem. Så att hon har bra kontakt med sina svärföräldrar. Så det är den här tryggheten. Och han ska alltid finnas där, Jan.
Mm.
Sen är det Jan som har pennan. Och Jan, han är då chef för ett departement. Och han har fått den tjänsten, inte för att han har ansträngt sig speciellt mycket, utan men han är ju sån här trevlig, ambitiös och omtyckt människa. Så liksom, ja, så var han chef. Och han tycker väl att livet är, han, alltså att hon är ju lite låg, men han tycker att livet är bra. Det är liksom, det rullar på. Och att de här två pojkarna bor hemma fortfarande, det gör inte. Det är trevligt att ha grabbarna där hemma. Mm. Så är det julfest på departementet, och då träffar Jan Hanna. Och Hanna, hon är 35 år, är en riktig partypingla.
Mm.
Som börjar tycka att nu så vännerna försvinner, de gifter sig, och hon blir inbjuden till en möhippa bröllop, men inte till dopet, för då är det den inre kretsen.
Jaha.
De börjar försvinna, och så är det den biologiska klockan, den tickar ju också.
Mm.
Och sen så tycker hon kanske att hon börjar bli lite, för hon tillhör den äldre generationen på krogen nu, inte den yngre.
Mm.
Så hon kastar sina lyssna blickar på Jan, och Jan, han faller som en mogen frukt. Och det, de inleder ett förhållande, och det gör de ganska, det varar ganska länge, och Jan tycker hon är lite spännande. Hon bor inne i Oslo. Själv bor ju Jan och Ingrid utanför Oslo ett hus, och det är väldigt smakfullt inrätt och allt det här, men hon har ju liksom det här, vi har bara madrass på golvet.
Oj,
och kläderna hänger på en klädständ. Liksom inte det här ordnade. Och det, nej, tycker han är ju lite läckert. För han, ja, är ju egentligen gammal rockkille. Aha. I botten ju. Men han får ju så dödligt samvete. Han, liksom, han har två kvinnor här. Och han måste ju erkänna för Inge vad som håller på att hända. Och han vet inte hur han ska välja. Han vill ha kakan. Och han vill äta den.
Mm.
Men han förstår inte att han måste välja. Så hans plan är berätta det för Ingrid och hon kommer att sätta stopp för detta här. Skönt, då behöver inte jag ta något beslut.
Okay.
Men det gör inte Ingrid. Utan det händer någonting helt annorlunda. Och precis som den här isländska deckaren så vänder den här boken på ett oväntat sätt. Och denna ordentliga lektor som jobbar på Oslos bättre gymnasium, hon ändrar sitt liv totalt.
Mm.
Ja, det var väldigt roligt.
Rolig?
Nej, för den är så, hon har ju som bitsk humor Lycke, Nina Lycke.
Mm.
Och det är såna här tragikomiska vändningar i boken. Den var riktigt. Och sen har hon en sån bra blick för samtiden. Ungefär som Helena von Zweigbergk har blick och kan formulera relationer. Ja. Så har hon en blick för vad som händer i samhället. Mm. Och skriver det på så, ja, på ett roligt sätt. Mm. Det var jättebra.
Ja, vad kul.
Ja. Och inte så tjock heller. Det tycker jag faktiskt är bra.
Ja, håll med dig. Ja, så det har kommit flera bra norska
böcker. Och det har kommit om äktenskap. Jag kommer inte ihåg vad han heter.
Är det Gulliksen?
Ja, just det. Ja. Det var också om äktenskap.
Ja.
Ja. Nej, den här var jätteförtjust. Den är inte alldeles ny. Den kom i början av sommaren, tror jag.
Mm.
Men det gör inget. Man kan läsa halvårsgamla böcker också.
Ja, ännu äldre finns möjligt att läsa. Mm. Då vill vi tacka så jättemycket för det här året och önska er alla en god jul och ett gott nytt år, så hörs vi igen på det nya året.
Mm, tack och hej.
Tack och hej.